Men tjena, tjena!
Hejsan, hejsan!
Idag är det måndag. Igen!
Alltså det känns som att det typ är det varje gång.
Ja men så, jag tycker det också.
Ja, alltså, får, alltså bara en känsla så.
Varje gång ni lyssnar på oss här måndag.
Ja, alltså jag ser inte att min känsla är rätt.
Nej, men du har rätt för din känsla och jag har rätt för min känsla och uppfattning. Jag accepterar det.
Oj.
Ja.
Tack.
Men, det är jävligt varmt ute.
Det är det faktiskt.
Tyvärr.
Ja.
Vi vill ha frost. Som vanligt.
Ja.
Men jag tycker att livet rullar på. Jag tror att jag är sjuk, men...
Ja.
Vad fan gör det då?
Vad känner du dig för sjuk, liksom?
Nej, men jag börjar känna mig hängig.
Du kanske bara är trött.
Det med. Jag vet inte. Jag kan inte, liksom, inte riktigt avgöra.
Det har nämligen regnat i 2 dagar, typ.
Mm.
Kan ju vara det.
Mm.
Det känner kan... du inte lite piggare nu när du har bjudit på glögg?
Jo. Det gör jag.
Mm.
Speciellt eftersom jag som bjöd på glöggen. Det var det som fick mig att bli pigg.
Ja.
Ja, så vi sitter här i höstrusket och dricker glögg.
Mm.
Jag är ändå lite chockad över att jag fick ta med mig glögg. För att du är en liten Christmas hater before.
Mm.
So to speak.
Before.
Before Christmas.
Ja. Yeah.
Och det är ju inte riktigt november än. Och jag får redan bjuda dig på glögg.
Ja, och jag måste säga att det här var Ikeas glögg.
Det är den bästa glöggen.
Det är den bästa. Den, skål.
Skål. Den är alkoholfri och supergod.
Den är faktiskt riktigt god.
Den är, man skulle kunna dricka hur mycket som helst.
Ja, den är som saft.
Ja, men det är typ varm saft.
Ja.
Men du hade faktiskt russin och mandlar.
Det hade jag.
Ja.
Och de var från förra året.
Ja, det gör ingenting.
Så att, men de var längre på sig så de var goda.
De var goda,
mm.
Precis. Men vet du vad? Vi har mycket att prata om. Vi ska prata om BB.
Bed and breakfast.
Ja.
Häng kvar.
Häng kvar.
Du lyssnar på Vänsnet igenom, hästpodden där vi vänder och vrider på allt. Med mig Elsa.
Och
mig
Tilda. Ja.
Ja.
Det här poddavsnittet har vi ju faktiskt läst på lite om.
Wow.
Wow. Oh my god.
Oh my god. Det var ju tvungen att berätta.
Ja, men jag tänker så här. Det beror ju på vad vi snackar om. Men om vi bara ska sitta och snacka så läser vi inte på om någonting direkt, om man ska säga så.
Så är det.
Men idag vill vi ha lite bra fakta.
Man kan ju tycka att vi borde... vara mer påläst om det här. Med tanke på att vi ändå ger oss ut på tävlingsbanorna.
Ja, och vi har hållit på med... jobbat med det här och...
Mm, så vi bör ju ha kunnat det här kan jag tycka. Jag rekommenderar ju att alla som ska gå ut och tävla för första gången läs på i reglementet.
Ja.
Har du gjort det?
Nej.
Nej.
Nej, det har jag
inte. Om jag har gjort det då?
Har du gjort det?
Nej.
Varför hänger du ut mig och jag har inte gjort det? Så har du lite dyrt.
Det var därför jag öppnade upp för dig att hänga ut mig också.
Ja, men det var ju snällt. Vi kastade båda två under bussen direkt.
Precis.
Ja.
Bam.
Tillsammans.
Nej, jag läser lite så här till och från då och då när jag undrar någonting speciellt. Då kan jag gå in och läsa.
Mm.
Och sen, men det är inte så att jag har läst hela.
Och det gör man ju oftast på tävling. För man bara, och vad är det för regler som gäller egentligen? Vad fan?
Ja, det har varit mycket gällande pass och sådär. Med passlöp och... strykningar och...
ålder har vi faktiskt läst på, eftersom jag är ändå ganska unga hästar.
Ja,
har vi
läst på också. Många starter man får göra.
Ja.
Mm.
Så,
Men, idag ska vi prata om BB.
Ja, BB. Och vi börjar med första bet. Vet du vad första bet är då?
Mm.
Mm.
Boots.
Boots.
Cowboy boots.
Ja, det vill jag ha ett par.
Mm.
Ja, men precis. Vi ska prata om bett och boots. Ja. Fast bot... och bett, för vi börjar med boots.
Det gör vi, för att vi insåg att när vi har frågat er, lyssnare, så har vi fått absolut mest bettfrågor.
Ja.
Så därför tänker jag att vi drar av boots lite granna och sen...
går in på djupet.
Går vi in på djupet.
Och för att tillägga, vi är inga proffs och vi är inga doktorer eller någonting, utan det här är vår uppfattning och det vi har läst.
Exakt.
Så allt vi säger är inte sant.
Ta oss med en nypa salt.
Ja.
Ja.
Men vi är här, det här är efter våra.
Och jag har även ett nytt inspelningsprogram idag. Så det ska bli spännande att höra hur ljudet blir det här avsnittet.
Precis, för du har ju samma inspelningsprogram som jag har nu.
Mm.
Mm.
Och för er, innan vi hoppar in på ämnet, för er som har väntat angående en vinnare av vår tävling hos Success, så vänta kvar till slutet så får du höra om det är just du som har vunnit.
Exakt, för först ska vi driva av BB.
Boots då?
Ja.
Vad är boots?
Det är ju det som sitter på oftast framhovarna på hästarna.
Mm.
Vissa har även på bak och vissa har det när de åker transport. Och vissa har det aldrig och vissa har det...
jämnt.
Ja, smaken är som baken.
Den är delad.
Ja,
definitivt. Exakt. Men exakt, det är ju ett par. Det finns ju allt ifrån skyddsboots, boots, precis, med klockor.
Ja.
Det finns jättetunna sådana bara gummiplattor man sätter på. Ända upp till 250 grams boots.
Ja.
Varför jag säger 250 är för att det är det som är gränsen vid tävling.
Mm.
Du får inte ha mer än 250. Jag vet faktiskt inte kanske om det finns bo som är prick 250.
Jag vet inte jag heller.
Det gör kanske, men jag hade inte haft det på tävling så.
Nej.
Med tanke på att ofta så kanske det fastnar lite grus eller lite lera. Och väger då 250 så kanske de väger 252.
Ja.
Och då blir det diskad.
Ja.
Så att i alla fall i vårt stall så har vi 240 som är de absolut tyngsta.
Ja. Och jag har ju liksom inte jättemycket erfarenhet av boots. Jag rider med boots på tävling ibland hemma. Men jag använder mig inte riktigt av vikter än så länge. Mina tyngsta boots är 140 gram. Eftersom vi har mer problem med fyrtakt. Och då kan det nästan bli lite mer fyrtakt. Eller jag menar travtakt. Så blir det ibland lite värre om man har tyngre boots och de är trötta och... Mm. Det blir lite jobbigare helt enkelt.
Precis. För att bootsen kan ju ha olika uppgifter såklart.
Ja.
Om man pratar om sådana klockor som du nämnde. Syften. Eller skyddsboots som man också kan säga. Så är det ju så att då kanske man har det bara men helt enkelt i form av skydd.
Ja, som inte ska kleva på sig.
Ja, som du också berättade att man kanske har det i transporten även.
Ja.
Och det är just för skydd. Man kanske har en häst som är obalanserad. Man kanske har en häst som ska lära sig pass. Och man har något som man är lite osäker på. Om den kanske ska klonka ihop eller slå på sig. Då kan det vara bra med sådana skyddsboots.
Ja, precis.
Och sen finns det så vikt.
Ja, och sen är jag har ju till exempel vita klockor.
Mm.
Och de har ingen vikt. Men de lurar ögat lite för lyftet. Som att hästen har bättre aktion.
Någon man har vita.
Ja, exakt. Mm. Så att jag rider oftast inte med vita hemma. Då är det ofta svarta. Men om jag, eller blå.
Mm.
Men om jag då använder klockor på tävlingen så är det vita endast på grund av att det ska se lite bättre ut.
Mm. Och de här klockorna finns ju väldigt många färger. Du har rosa, du har röd, du har grön, du har blå, lila.
Exakt, det finns
verkligen. De finns ju allt.
Hur mycket som helst.
Ja. När man kommer upp på viktbootsen däremot så absolut, jag tror att det finns någon... Om det inte är G-boot som har ett par rosa.
Ja, det tror jag också.
Kanske eventuellt andra färger, jag har faktiskt ingen koll. Men annars är det ju vit eller svart oftast.
Ja.
Oftast vit.
Ja, alltså generellt är det ju mest vitt.
Mm.
Även om det är ibland svart också. Mm. Men...
Jag har ett par svarta G-boots.
Mm.
Det har jag, annars är jag bara vita.
Ja, och sen är det ju så här skillnad på topwriter och G-boots.
Exakt.
Det är ju också en omdiskuterad fråga.
Det är ju alltså två olika märken.
Ja.
Topwriter är ett märke och G-boots är... ett annat.
Ja.
Och de ser lite olika ut.
Och vikten är fördelad olika också.
Precis.
Men det tror jag att du har bättre koll på. Hur är det?
Mm. Alltså, G-bootsen har sin vikt fördelad lite mer bak.
Mm.
G-bootsen är ju lite mer så, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men den är väldigt nätt fram till på hoven. Och sen blir den lite större och tjockare bak. Så G-bootsens vikt är placerad mer bakåt. Medan topwriter-bootsen är mer vikten placerad runt om hela hoven. Vilket också kan vara lite bra att tänka på beroende på vad man har för effekt av det.
Mm.
Vart man vill ha vikten. Jag kan ju tycka att... vi sparar det. Vi sparar egna åsikter till sen. Eftersom vi har pratat om allt.
Okej. Okay.
Så ska jag berätta det då.
Ja, precis. För det är ju ganska intressant ändå.
Ja, absolut.
Och sen skillnaden som vi tar på klockor och tyngdboots då, eller viktboots, är ju till exempel klockor använder man ju oftast för att de inte ska slå på sig. Det är mer skyddande. Och sen så är ju viktboots oftast för att man vill ha något annat resultat än vad man får utan. Eller något mer lyft eller renare takt. Det är jättesvårt att säga också, för det är ju så individuellt för varje häst.
Absolut.
Och sen även vad det är för dagsform, vad det är för underlag.
Och det kan också vara bra att veta mellan G-boots och topwriter som vi precis pratade om, att de har ju också olika vikter. Alltså de har oftast inte, jag vet att G-boots till exempel har kanske inte 170, utan de har 165.
Mm.
Medan topwriter har 170 och inte 165. Så det kan också variera lite beroende på exakt hur mycket vikt man vill ha.
Jag tror att jag har G-boots. Jag köpte mina begagnade faktiskt. För att eftersom jag är typ inte rider. Du såg ju det första gången med boots.
Mm.
Så jag brukar inte rida med boots ofta. Utan man vill ju liksom vänja hästarna så att jag skulle aldrig slänga på det på tävling än. Eller viktboots då. För att flugan är inte riktigt redo för det. Vi skulle inte få så önskat resultat. Men man måste ju ha något att träna med. Så därför köpte jag ett par begagnade. Så jag vet liksom, men jag tror att det var G-boots.
Mm, det tror jag också.
Som är 140.
Och då kommer vi in på den första frågan som är vilka boots ska man ha vid en passtakt i häst?
Ja.
Och det är ju så att ju mer du bootsar upp fram desto tyngre blir det och desto mer blir det liksom att de tänker mot trav. Så har du en passtakt i häst jag är ju lite vad ska jag säga lite emot boots på ett sätt. Och det är av den anledningen att jag tycker att det är väldigt många där ute som kanske har då en passtaktig häst till exempel. Och så slänger de bara på skittunga boots. Och så rider de ut. Så har de där bootsen på, även om de rider i skogen eller om de rider på volten eller om de rider, vad de än gör så har de bara tunga boots på. För min häst är passtaktig. Då tycker jag man glömmer ju lite kanske då varför är min häst passtaktig?
Ja, precis.
Man glömmer att lösa grundproblemet till varför man inte har en bra takt.
Mm.
Att sätta på tunga boots kan ju hjälpa. Och det kan vara bra ibland liksom, och kanske vägleda dem att visa vägen att så här ska det vara bra och stärka dem i rätt
takt.
Precis, i rätt form så. Men jag tycker att det blir fel när man ska använda massa boots för att lösa alla problem.
Ja, men det håller jag faktiskt med om. För att man vill ju ha en ridning som fungerar typ oavsett vad du har för utrustning i princip.
Jag rider ju nästintill aldrig med boots hemma. Det är kanske man ska salufilma någonting eller man ska tävlingsträna. Då har jag såklart boots om jag vill ha boots på tävling. Mm. Då jag rider ju mer så att jag förbereder hästen. Ja. Men annars, alltså jag gör typ aldrig det.
Nej.
För jag vill ha min häst perfekt med så lite extra saker som möjligt. Och sen vill jag kunna tillsätta boots, inte för att det ska bli bra utan för att det ska bli bättre.
Ja, exakt. Ge den här lilla extra knuffen framåt.
Mm. Exakt. Men generellt bara en passtaktig häst, absolut. Då kommer det hjälpa med tyngre boots fram.
Om fyrtaktig häst skulle jag säga ha inte boots.
Nej.
Eller
precis.
Nej, men alltså generellt du kan inte lösa någonting med boots riktigt om du har fyrtakt på samma sätt.
Nej, alltså det jag kan göra ibland när jag har kanske unghästar som bara vill trava.
Ja, men bak.
Och som inte väldigt tölt. Ja.
Att man sätter det bak på bakfötterna.
Ja. Då vill man ha så lätt fram som möjligt. Ja. Kanske till och med skor av. Så att det verkligen är noll vikt fram. Och sen kan man sätta boots på bakbenen.
Ja,
eller på bakhovarna.
Det kan jag också göra.
Mm.
Men jag skulle aldrig sätta på ett par boots på en travtaktig häst.
Nej.
För att det blir inte bättre.
Nej.
Det blir bara ännu tyngre. Och det blir ännu mera trav. Och du behöver rida ännu mera.
Nej, det blir sällan bra.
Ja.
Och pratar man om pass till exempel så en del hästar kanske ibland blir lite för fyrtaktiga i passen och går mot galopp, att de vill börja rolla i galopp. Medan en del hästar blir för tvåtaktiga i passen och kan stytta sig och gå upp i korsgalopp. Och då kan man också lösa det problemet väldigt lätt med att bara ändra vikten på boots.
Mm.
Så att just i passen och när det blir den hastigheten så gör bootsen väldigt, väldigt stor skillnad i den farten.
Mm.
Att lite vikt upp eller ner kan få hästen att gå i perfekt fin balans i passen.
Ja, och det måste man ju liksom träna sig fram och känna av. Det är inget vi kan säga att så här är det.
Utan... Jo, det skulle jag säga att det kan man faktiskt säga om det kommer till pass. Stytta den eller rolla den upp. Då är det väldigt simpelt.
Okej, sägs det.
Va?
Säg hur det ska vara då.
Jag sa ju det.
Ja, men vad ska du ha för boots då?
Jaha, du menar så.
Ja. Hur löser du problemet?
Hur löser problemet? Ja, nej.
Det vill inte jag berätta. Swishen
500, jag berättar. Nej, men det är så att... Alltså, nej, det är klart att jag inte kan säga att alla hästar är verkligen så. Men jag skulle säga 99,9% av alla hästar. Rider jag en häst som styttar i pass, så smäller jag direkt på tyngre boots.
Ja.
Alltså jag tvekar inte ens.
Nej.
På bara.
Mm.
För det blir för tvåtaktigt.
Ja.
Det är precis som i tölt. Blir det för tvåtaktigt att det går mot pass, ja, bootsa upp.
Mm.
Är det tvärtom?
Ja.
Bootsa ner då, för det blir för tungt.
Ja.
Det är egentligen ganska simpelt.
Ja, absolut. Men det är också... man, det är ju svårt att säga exakt vilka vikter du ska vara emellan. Du kan inte säga...
Nej, det beror ju på.
Det är det man måste känna absolut. Fram vad som blir bra absolut. För hästen.
Absolut.
Så att,
en del går ju pass i jättebra balans på 200 grams boots och andra går på 120.
Exakt.
Exakt, så det kan ju handla om... Ja, nu förstår du. Ja. Ja, precis. Det kan ju handla om att man varierar mellan olika sorters vikter ja. På olika hästar.
Exakt. Så att det finns ju inte heller 170 is the key och det är där liksom
nej.
Gränsen ligger och sen botsar upp eller ner. Utan det är ju det du måste träna och känna på hästen och även se.
Och det är verkligen, det är bra att du säger att man måste verkligen känna det. För det ja. Kan också ha så stor betydelse vad det är för underlag.
Mm.
Så en häst som har ridit på 170 grams boots hemma som alltid är bra. Så kommer man bort på en tävling och så är underlaget helt annorlunda.
Ja.
Ja, då kanske man behöver bootsa om.
Ja, exakt.
Så att det blir för tungt, för att det är ett tungt underlag eller att det är för ett hårt underlag. Så att då kan man också behöva, mm. och då är det som du säger jätteviktigt att man känner och vet ja. Liksom, att nej men gud det här går ju inte.
Nej men exakt. Och sen så måste man vara förberedd också. Jag vet ju bara nu när ni åkte ett VM. Alltså ni plockar på er så många bootspar och jag känner bara, åh herregud. Alltså det var typ...
Nej. Typ tre par av alla vikter.
Ja, och jag kände bara, ja, okej. Okay.
Ja.
Det låg typ ett stackars bootspark var i den där, liksom, i den där hyllan med alla boots. Jag bara,
tur att jag inte har en boots.
Tur att jag inte skulle låna några.
Ja,
nej, men, no.
Nej. Det blir mycket, mycket boots och bett faktiskt.
Ja.
När jag åker iväg på tävling.
Men det är ju så. Mm. Man vill vara förberedd och inte känna fan jag fel boots eller fel bett.
De är för dyra för att bara springa ner på marknaden och köpa.
Ja, alltså man det är så hemma.
Ja, ja, precis. Boots kostar i alla fall 1000 kronor paret.
Ja, och bett mer för den delen.
Ja, det är ju typ ännu dyrare.
Ja.
Så det är inte något man bara, fasen jag glömde två par boots. Och så kanske man har 2000 varje tävling för att man har glömt boots. Alltså det gör man ju inte.
Nej, gud nej.
Så då är det bättre att ta med för mycket.
Ja. Vad är du för favoritboots då? En fråga.
Alltså jag kan inte svara på det. För det beror helt och hållet på vad jag ska göra. Ska jag tölta, ska jag rida fem gång, ska jag rida pass, så har jag olika vikter och olika märken.
Ja, men om du nu var tvungen att välja.
Är tvungen?
Du dör annars.
Mm.
Ja.
Ja, men då väljer jag döden.
Det var inte svårare än så.
Nej. Noll betänktid. Nej, men då skulle jag nog säga att får jag bara välja ett par så väljer jag G-bootsen.
Mm. Vilka vikt skulle du välja?
Får jag bara välja en vikt? Men alltså det beror ju helt på.
Ja, men nu får du bara välja
en vikt. Jag får bara en vikt hemma i stallet.
Ja, annars dör du.
Då hade jag i så fall valt G-boots 165.
Ja. Jag hade...
Men inte man ska rida på annat sätt. Men jag har valt något annat.
Då får jag bara göra den här hela tiden. Ja, jag skulle nog om jag...
Du bara, jag väljer mina blåa klockor.
Blåa klockor. Nej, men alltså jag står ju typ mellan klockor och sen 145 kilo. Kilo.
Jävlar!
145 kilo bot skulle jag vilja ha.
Per hov då, eller?
Ja, exakt. Mm. Och sen ska man ha fyra varje.
Jävlar.
Nej, men 400... Nej, men gud, det går inte ens bra. Men 145... Gramboots skulle jag välja om jag skulle behöva välja boots. Men jag tror kanske att... Ja, det tror jag.
Är du säker på att du inte har 145 på dina boots?
Jag har 145.
Du sa 140.
Ja, men jag menar 145. Men det har jag satt 145 på de andra gångerna.
Mm,
för de tycker jag är väldigt bra. För de är ändå väldigt lätta, så det är ändå fair. Men också, jag har ju inte problem med passtakt. Jag har faktiskt fått det kommentarer några gånger.
Du bara, halleluja moment.
Jag fick pass, tack.
Aha.
Ja, men alltså lite så är det. Men jag har ju mer problem med travtakt. Sista tävlingen var ju bara travtakt hela T8 och jag skämdes igen. Jag kände, det här är nog den sämsta uttagningen. Förra gången var sämst, den här gången var ännu sämre i uttagningen.
Det blir bara sämre.
Ja, men det blir ju bara bättre till V8. Nej, men alltså, nu...
Nej, men jag vet inte riktigt vad du snackar om.
Nej, men nu är det
bara alkohol i glöggen.
Jag vet inte.
På den här folk.
Jag kanske spetsar till
det. Det är mina spicade nätter.
Ja, det är du
som har legat ett år. De har legat och jäst. Emil blev ju full på jästa körsbär. Ja. Du kanske blev full på jästa mandlar.
Ja, förmodligen.
Jag skulle säga så här. Att har ni något tips för att få era boots som ni har använt vita igen, tipsa mig.
Men
jag skulle säga att det bästa är ju att spraya dem vita. Alltså helt ärligt, jag har kört med tvättmaskin, jag har kört med diskmaskin.
Men tvättmaskin verkar funka ganska bra.
Ja, det funkar ju, men alltså där, de svarta märkena som blir efter att de slår på sig.
Ja.
De försvinner inte.
Skit att slå på er då.
Jag får helt enkelt göra det.
Ja, det är inte svårare än så.
Nej, tack. Tack för tipsen. Jag ska också lägga till att på avelsbedömning så får man inte ha mer än 120 grams vikt.
Oj,
eller 120 grams
finns det 120 grams vikt? Alltså typ Toprider och G-bot? Ja.
Okay. Toprider vet jag inte, men jag har två par G-bot, så ett par vita och ett par svarta som är 120.
Okej.
Okay. Och det är max för avelsbedömningar. Ja. Och max för ett sport är som sagt 250.
Ja.
Och tänk då på att om man har kanske läderboots eller att man har något annat, så blir de fyllda med vatten, så blir de jättetunga.
Mm. Good to know.
Så ligg inte på gränsen.
Nej, det är dumt.
Då blir ni diskade.
Ja, det blir ju konsekvensen.
Mm-hmm.
Men om vi ska tänka lite nu då, gå in lite mer i detalj på boots. Det här med vikt fram, bak, G-boots. Jag tänker, du känns som att du hade väldigt mycket att säga om det.
Eller väldigt lite.
Nej, men du var ju ändå så här, ja, men om jag ska rida så här så skulle jag väl ha de här bootsen i den här. Jag skulle bara säga en liten snabb genomgång hur du tänker att så här, de olika bootsen, eftersom du pratar om hur vikten är för det, eller vi pratar om hur vikten är fördelad och så där.
Mm. Precis. Alltså nej, men egentligen. Mm. Egentligen generellt.
Mm.
Så kvittar det för mig. Alltså egentligen.
Men
ja, men alltså jag har alltid haft med båda, och jag kan inte på rak arm säga att ja, det går så jävla mycket bättre när jag gör så här.
Nej.
Nej, det är så mycket annat som spelar roll, som tar över.
Ja,
så att egentligen så spelar det ingen roll. Men man kan ju absolut tänka så här att ska man gå till hästens rörelsemönster då och se till tölt till exempel, där man vill ha dem flotta, man vill att benen ska gå uppåt, då kanske det är lite bättre att ha vikten bak i bootsen, som ska lyfta rakt upp till exempel. Vill man gå i pass, man vill att de ska sträcka framåt och trycka på, ja, då kanske det inte är jättebra att ha vikten bak.
Nej, då blir det lite upp ändå.
Mm.
Du vill alltså ha bootsen, eller bootsen runt omkring.
Mm. Bootsen vill jag gärna ha runt omkring, ja.
Svängande svängdela.
Ja.
Mm.
Och sen har vi de hästarna som har en hemsk stråle för boots. Som gör att bootsen bara åker av hela tiden.
Mm.
Vi har en häst som har så.
Mm.
Då får man ta sig en kniv.
Ja.
Och så får man gå till hästen. Och så får man
skära av foten.
Ja.
Eller hoven.
Precis. Då får man skära ur strålen. Så att bootsen ligger på plats. Annars så tappar de bootsen hela tiden.
Gör det inte ont för den?
Nej, nej. Hovslagen skär ju strålen.
Men jag tänker här uppe. Känns det som att det skulle... Ja, nej. De går ju ändå. Så de, om de hade varit ömma så.
Nej.
Man skär inte ut så mycket. Man får bara
skära ur lite grann som en liten trekant så att bootsen kan ligga fint.
Det är väl annars inte heller att man tar bort hela strålen?
Nej. Nej, det gör man inte.
Nej.
Men man kan skära ur lite så brukar den ofta sitta bättre.
Mm. Ja, men det är ju bra för man vill inte ha boots som sitter bak och fram när man kommer fram.
Och så brukar jag faktiskt ofta skära av remmarna, för de är så jäkla långa.
Ja, du menar inte skära av, du menar korta ner dem.
Ja, men skära av dem.
Ja, ja. Precis.
Men, så att de blir kortare.
Ja, men det lät som att du skärde av remmarna och då kände såhär, nej men det gör det ju inte.
Nej, jag skar av dem.
Ja.
Okej. Okay. Ah, okay.
Ja,
det brukar jag.
Ja. Har vi något mer att säga om boots?
En som har frågat mig, vilka vikter brukar ni rida på stora tävlingar kontra när ni bara tränar?
Mm.
Men jag tycker att vi lite har svarat på den. Men rent generellt så tävlar jag inte på någonting som jag inte har tränat på. För det första. Så jag har inte annorlunda vikter.
Instämmer.
Jag tävlar stora tävlingar kontra när jag bara tränar. Alltså jag måste ju träna på det jag ska tävla på.
Ja.
Sen absolut, ska jag ta en tur där, alltså ja, det är klart att inför tävling så kanske jag tränar och bootsar upp lite till och tränar på det.
Ja.
Medan jag till vardags vill jag slänga på ett par boots, så kanske jag slänger på ett par lite lättare om det står och väger mellan två.
Ja, precis.
Men det är som sagt för att jag inte gillar att sätta på så mycket vikt.
Nej, jag
vill ha
heller.
En bra grund ändå.
Ja, men det håller jag helt med om.
Mm. Men man måste träna på det man ska tävla med.
Ja.
För annars blir det en chock för dem.
Ja, jag håller helt med. Det är som du skulle träna för att du skulle vara på ett gymtest och sen går på yoga hela dagen.
Mm-hmm.
Det blir lite konstigt.
Det blir väldigt superkonstigt.
Ja, då har du inte så goda odds.
Nej.
Tyvärr. Men.
Jag tror att vi släpper bootsen där.
Vi går vidare till nästa ben.
Ja.
Och det är ju bett.
Mm.
Här däremot har mycket att säga.
Alltså vilken sjö det är.
Det är en insjö.
Nej, det, alltså, jag skulle precis säga det är inte bara en liten sjö utan det är fan Atlanten.
Ja. Ja, bett.
Kanske inte Atlanten. Men Mälaren typ, i alla fall.
Ja, Östersjön.
Ja.
Men det är jävligt sunkigt också.
Mm.
Nej, inte sunkigt. Det finns många företag som håller på med det här.
Det finns många varianter av bett.
Ja. Och massor. Smaken är som baken, delad.
Ja.
Här med.
Mm. Alltså, verkligen.
Och... Men vi, jag tänker vi börjar lite så här. Det är ju ett bett som har förbjudits i Finland inom travet. Och det är ju ett barellbett.
Mm-hmm.
Och det är både inom träning och tävling. Och det är trav då då. Och för att det här tredelade bettet då går sönder. Vilket blir farligt för en person har dött i det här.
Men jag fattar inte, hur har den dött?
Den har, eftersom en trav som inte kunnat stanna, för bettet har ju gått av i munnen. Sen har du inte mer att hålla i.
Nej, men det är också lite fult att skriva ut. Det här bettet är förbjudet av dödlighet. Ja, den hade ju kanske kunnat överlevt också.
Ja, absolut.
Det var inte på grund av, alltså...
Nej, absolut.
Det var väl kanske lite bort.
Och det är så här tredelat bett som har en liten... vad heter det? En rulle i mitten.
Mm.
Och då... Problemet är ju då att det syns inte när bettet blir slitet. Så för det där bettet har ju förmodligen varit med väldigt länge och inte jättebra lång, alltså hållbarhet.
Mm.
Och sen har det gått sönder i hästens mun. Och så det har blivit förbjudet. Sen så såg jag även att inom dressyr och fältdressyr så är det förbjudet golf, golden wing. Det är de här betten som är ringar. Och sen är det som en liten vinge som går ut på insidan av hästens mun.
Insidan?
Nej, men insidan av bettringarna som ligger mot hästen. Ja,
men utsidan.
Ja, precis, det var det jag menade. Det går ut på insidan.
Det går ut på insidan, va? Och, men sådana har vi i vår värld också.
Ja, precis. Men anledningen varför det har blivit förbjudet är för att de säger att det döljs om det är något blod eller sådär.
Ja, då får man väl lyfta på bettet då?
Ja.
Som alla gör i veterinärsäker, man lyfter ju på bettet.
Ja, jag vet, men...
Det är förbjudet på grund av det.
Ja.
Det har de gjort. Och blir det förbjudet att ha bett gummiplattor också?
Det har de nog inte inom dressyr och fältdressyr. För det är fult.
Ja, men då skulle det också vara förbjudet då.
Ja, för det kanske är förbjudet. Jag har aldrig sett en dressyrryttare med det.
Jo.
Inte på en tävling.
Nej, kanske inte. Okej, det tycker jag var lite konstigt faktiskt.
Ja.
För fan, det känns på bettet då i en besiktning.
Det känns ju som att de betten som har en liten ving, och det är just Golden Wing. Det är ju det märket.
Mm.
Men jag vet att Fager också hade sånt.
Mm. Jag har ett sånt bett med vingar.
Och det känns ju som att det kan vara lite mildare för det blir inte risk för nyp.
Ja, alltså själva bettet.
Ja, precis. Mm. Alltså om man tänker de här vingarna.
Mm. Ja, precis.
Tänker jag. Men
de är nog kanske inte lika stora på Fager som Golden Wing.
Nej.
Alltså de går inte ut riktigt lika mycket. Men jag tänker ändå att det är... Ja, jag vet inte.
Det är svårt det där.
Det var kanske lite konstigt tycker jag.
Men, vad använder vi generellt för bett på våra hästar?
Oj. You can start.
Ja. Ja, jag ska börja.
Ja.
Okej. Okay. Jag använder ju vals, tvådelat, på fluga. Typ alltid. Jag tycker att det är det som är bäst, för det funkar bäst och hon trivs bäst i det också. Men sen tycker jag faktiskt också väldigt om Rimnish vulkan och tredelat äggbett. Det har jag också ridit på väldigt länge. Så det är typ de jag blandar mellan. Sen har jag ju då ett vanligt enkelt tredelat med bara runda ringar. Och sen så har jag ju då även ett Sabina stångbett från Fager. Och det rider jag inte särskilt ofta med. Ja, jag har inte ridit med på hur länge som helst, om jag ska vara ärlig. Och det är på grund av att jag köpte det för att fluga drog ibland. Och hon struntade i. Så jag behövde bara få ett skarpare bett för att kunna bryta det mönstret. Det tog 2 ridtuder. Sen har jag inte använt det bettet.
Sen är det over.
Ja, men det är jättebra. För då, annars hade det här mönstret fortsatt. För hon skulle alltid springa från stallplan till exempel. Och då sitter man på och det kommer iväg. Och det är inte så jävla roligt.
Nej.
Då köpte jag en Sabina stång då från Fager. Det är de med en stång med korta skänklar. Och sen spänner man inte eller kedjan så hårt heller, men ändå så att det blir själva stångbettet är ju väldigt milt. Det är ju kedjan som gör hävstångseffekten som gör att det blir grovt liksom.
Mm.
Så det beror på hur hårt du spänner kedjan. Och det har jag också, det har jag. Och det rider jag nästan aldrig mer, för jag behöver inte det. Och eftersom ibland kan hästarna bli lite mer uppe också med ett sånt bett. Så det blir ju inte den effekten jag vill ha. Jag vill att de ska söka sig neråt. Men vanligtvis så rider jag med tvådelat valsbett. Men om jag ska longera, då rider jag. Eller longera, då är det alltid tredelat.
Och varför longerar du med tredelat?
För att om man har tvådelat bett kan det slå upp i gommen och göra ont på hästarna. Det viker sig liksom och så på hästarna. Det är inte skönt att bettet viker sig upp i gommen. Ja. Du då?
Men jag tänker så här. Generellt så vill jag börja med att säga att det är inte bara bettet som gör skada i en hästs mun. Utan det kan vara väldigt många bett som funkar för en del. Men är man grov ryttare, grov i handen, så får hästen sår i munnen oavsett bett.
Ja, och om hästen inte har gått till tandläkaren.
Precis.
Det är också jätteviktigt att påtala, tycker jag, i den här diskussionen. Check your teeth.
Mm.
Eller inte din nalj, det är också bra, men hästens tänder.
Absolut.
Och speciellt innan du börjar rida in en häst till exempel, för att den ska få så bra förutsättningar och lyckas som möjligt.
Mm.
Förlåt.
Ja.
Det är inte
Nej, men det var ett bra inhopp.
Ja, tack.
Så det skulle jag börja med att säga, att det har väldigt mycket att göra med ryttarens hand och användning av bettet, som har en stor påverkan. Och också tvärtom. Många har väldigt lätt att skylla på bett. Nej, jag tycker inte om bettet. Nej, det är ju inte så. Nej, det är inte så. Men alltså det är extremt få hästar och extremt få bett som verkligen inte matchar ihop. Oftast sitter det också i ryttaren. Den är kanske hård i handen eller den tar inte igenom någonting och så är det lätt att man skyller på bettet.
Ja.
Också bara en sån liten heads up, ja. En liten sidekick. Annars så skulle jag säga att jag varierar bett väldigt ofta.
Mm.
Och det är inte bara för att jag tycker att det är kul, utan det är också för att det är vetenskapligt bevisat. Mm. Att det är väldigt bra att variera bett. Rider man med samma bett hela tiden, varje ridpass, gång efter gång, så blir ju liksom alltså trycket av bettet på samma ställe hela tiden. Varierar du bett så kommer du alltid att trycka på lite olika ställen. Mm. Vilket gör att det blir
varierat
och mjukare och varierat och bra för hästens mun. Så jag skulle säga att generellt så rider jag på väldigt många olika bett.
Mm. Det är nog ganska dåligt på sig, ska jag vara ärlig med.
Mm.
Jag har faktiskt, nu har jag typ tre olika trends som jag har mina bett på. Eller ett varsitt bett på då. Det är typ tre bett jag byter mellan. Och det hjälper ju väldigt mycket, för att jag tror att jag skulle aldrig byta bett om jag skulle behöva byta...
Byta trends
till. Nej.
Nej. Nej, och det är väldigt bra att ha det i ordning gjort. För jag har också så. Jag har alla bett på ett trends. Ja. Och sen så tar jag bara något trends.
Mm.
Ja, vid ett ridpass.
Ja, precis.
Och som sagt, försöker verkligen att variera ofta och mycket.
Mm.
Just för trycket.
Mm.
Men just nu i stallet så har jag också valsbettet.
Mm.
Jag tycker att det är toppen.
Två eller tre delat?
Både och.
Mm.
Jag både ett, två delat och tre delat.
Ett delat?
Ett, två delat.
Jaha.
Ett, tre delat.
Ett delat, två delat, delat och tre delat.
Det blir rakt på ett.
Ja,
exakt. Delat. Ja. Sen så använder jag mycket fager.
Mm.
Jag har både fager Sally.
Mm.
Och det är ju då också egentligen en sån som du pratade om som var förbjudet, en sån med en ring i mitten.
Ja.
Så att jag kommer väl, får väl vara uppmärksam och se om det går av innanför ringen.
Ja, men det är bra.
Så att det har jag, och det är väl lite då, läser man på deras hemsida så är Fager Sally lite mer för hästar som blir starka och tunga. Att det ska göra en få hästarna lätta och mjuka. Mm. Så. Sen har jag ett bett som... För jag faktiskt inte hittar på Fagers hemsida längre.
Nej.
Men det går att köpa på andra ställen.
Mm.
Och det är Fager Alexander med de vingarna.
Ja.
Och jag har båda de två betten i sötmalm i materialet. Och jag har alla mina bett i storlek 11 eller 11,5. Jag tror att jag har 11 på vals om jag inte missminner mig, och sen 11,5 på fager, för de har inte helstorlekar, tror jag.
Nej.
Om jag inte säger fel nu, men jag tror inte det. De tre är väl det jag främst byter emellan. Jag har även ridit mycket på rimnir, det som du pratade om. Spränger. Tredelat och tvådelat spränger.
Ja. Det är väl det enkla med ringa bara.
Ja, precis. Jag har också två olika stångbett. Jag har också det Sabina från Fager. Och jag har även en annan vanlig simpel, simpel stång.
Med lite längre skänklar.
Ja, precis. Med långa skänklar. Jag har även ett bomber lockup. Använder väl kanske inte jättemycket. Använder det mycket på Bida förut, men inte jättemycket nu. Alltså jag har
mycket.
Ganska många olika.
Jag använder jättemycket den här lockup, den här tredelade ägg lockupen som låste sig, som inte kunde vika in förut. Men det skickar jag nog med mig gamla, skulle jag säga. Det vet jag inte vad det är annars.
Nej.
Det är nog där.
Jag tycker att det är underskattat med bara ett bett från Höx eller ett bett från Granngården, ett vanligt tredelat eller tvådelat. Det är typ det bästa. Ja. Alltså jag tycker verkligen det. Ju simplare desto bättre, tycker jag.
Och jag har faktiskt fått en fråga om vid inridning av en ung häst. Vad ska man ha för bett? Och det är exakt som du sa. Så enkelt som möjligt.
Med unghästar har ju inte jag tyglarna liksom i bettringen. Utan då får man ha ett, kanske ett micklämtrens eller något annat träns som har en ring nere vid, vid bettringen. Så att man kan även använda noskimman, så att det inte blir så mycket tryck på bettet när de kanske inte förstår. Men ja, absolut. Något bara väldigt simpelt.
Ja, och även när man väl börjar använda tygeltagen. Liksom, så att man har ett simpelt bett, tredelat. Bara vanligt. Ingen. Och sen är det vissa hästar som håller på med tungan dock.
Det är, tänkte jag komma till sen. Men jag kan ta det på en gång. Just det här om hur man ställer in träns och bett på hästar. Att det faktiskt finns ju en speciell plats som man ska ha bettet på. Har man bettet för långt ner i munnen, att man har det för löst, så finns det en stor risk att hästarna lägger tungan över bettet. Och också att det kommer på den första tanden som kommer ner mot käk, eller ut mot tanden. Och har man det för högt upp istället, så är det ju samma där, att det kan ju börja liksom komma åt första kindtanden, och att det blir alldeles för skarpt och hårt i mungipan. Så man ska ju verkligen ha bettet i en normal längd där det ligger som bäst, och inte kommer på någon tand, eller att de får tungan över, eller så.
Ja, men precis. Och det är ju väldigt viktigt att tänka. Jag kommer ihåg, jag vet inte om det här är fortfarande aktuellt, men förr så var det ju så att man kunde typ kolla på
Mungipan.
Ja, i mungipan hur många veck det var. Det var typ 3 veck på varje sida, skulle vara, eller 4.
Två,
ja.
Tror jag.
Men jag vet inte om det stämmer. Men nu är man ju liksom mer på känsla. Det här känns bra, det här funkar för mig. Men jag vet att det var ju en liten regel att det skulle vara 2 veck.
Ja, och sen är det ju faktiskt så, många pratar ju också om de olika materialerna på bett.
Det gör de.
Det vanligaste är ju den här vanliga, vad heter det på svenska, stil. Titan. Alltså metall. Ja, den här stål. Vanliga stål, precis. Den är ju den som är populärast, skulle jag säga. Man har flest bett i.
Ja.
Sen är det ju även de här sötmalm som kanske Fager använder sig av.
Använder inte de i titan också?
Ja, det använder de också. Titan. Och det kan ju också ha en stor påverkan, för det gör ju olika effekter. Jag kan inte uttrycka mig så mycket om det, för det är nog någonting jag aldrig skulle bry mig om. Alltså jag fattar att man kanske vetenskapligt har forskat fram att så här, men det är sötmalm är bra, eller kopparbett är bra, eller så här. Alltså jag tror aldrig jag skulle känna någon skillnad. Jag tror verkligen inte det.
Alltså jag tror kanske om man skulle haft en häst med problem och problem med, alltså att man känner att man har, då skulle man ju sätta sig in i det och söka efter och göra sin research för att kunna bilda sig en uppfattning och även prova. Mm. Men eftersom man inte har det så köper man det simpla bettet som fungerar.
Mm.
För det behövs inget annat.
Men det kan ändå vara värt att nämna att det har en påverkan.
Ja,
så är det absolut.
Absolut.
Vilket material bettet är i.
Och vi kan ju inte svara på det för att vi använder ju typ bara stålbett.
Ja.
Jag vet, jag är inte säker på att det är stål.
Alla fagerbett är ju inte stål.
Ja,
det har en stor påverkan, vilket material det är på bettet.
Och vi kan inte predika om vilken vi tycker är bäst.
Nej,
vi, det vet vi inte.
För vi har massa olika och känner ingen skillnad. Men det är som du säger, vi har, man ska också i åtanke att vi har ingen häst som har ett uppenbart problem med någonting.
Nej. För då tror jag att då hade det blivit en annan sak. Då hade man satt sig in i det.
Ja, verkligen. Sen är det ju så här att det finns ju väldigt många olika former av ringar.
Ja.
Vi har lösa ringar. Vi har fasta ringar.
Vi har stora ringar, små ringar.
Ja, det finns D-ringar.
Ja.
Det finns sådana äggbett
ja.
Som också är en form av ring. Och sen finns det ju sådana ring, alltså sådana som har ett
många ringar åt sidan också.
Ja, blir... men en sån fan ska man kalla det för? En pinne så, eller
ja, det kallas som ett ankare
typ. På engelska, men ja. Alltså som man ja, men som en stång så som går upp i mungipan.
I munnen.
Ja men alltså, nej, precis. Utanför. Ja men precis. Först det är ju som en fast ring men också en
ja som man inte kan dra igenom eller?
Nej precis. Jag försöker
visa mig med handen.
Precis. Kör charader.
Ja.
Nej men det är en sån här gud jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det är som en stång som går upp och ner eller liksom en pinne.
Ja. Ja precis. Det är då som ett vanligt bett där det vanliga fall om man tänker som ett D-bett. Eller ett äggbett, så är det, ja ni vet ju ett äggbett ser ut. Och precis där det är rakt på ett D-bett, det går, fortsätter ännu längre och sen fortsätter D-bettet bara litet.
Man googlar man på det så kallar man det för att det är en full chic och att det är straight long arms som stabiliserar bettet på utsidan av munnen.
Mm.
Det var en bra förklaring.
Ja, en jättebra förklaring.
Så det finns ju väldigt, väldigt många olika ringar. Och vad är då den stora skillnaden
ja.
På alla?
Det är en bra fråga.
De lösa ringarna kontra de fasta.
Mm.
Det finns absolut en risk att de nyper sig
ja.
Om man har lösa ringar.
Absolut.
Kanske framförallt om man har ett lite för kort bett.
Mm.
Och sen om man har en lös ring så är det väldigt stor risk att man nyper
ja.
Sig.
Ajajaj.
Eller att de nyper sig.
Ja.
Där kan ju ett bett med fasta ringar vara betydligt bättre.
Ja, absolut.
Jag har ju typ bara lösa ringar på mina bett.
Ja, jag med. Jag har ju ridit mycket på D-ringar eller äggringar också.
Mm.
Eller D-ringar. D och äggbett är ju typ samma sak.
Ja, nästan. Inte ja. Riktigt faktiskt.
Nej, men någorlunda.
Mm. Ja, det har ju liknande koncept, men det är faktiskt två olika saker.
Ja. Så det är ju faktiskt en väldigt bra, tycker jag.
Mm.
Men jag skulle nog säga att ja, det är väldigt svårt det där. Det finns, och sen även hur bettet själva i munnen ser ut. Det finns ju raka bett, tvådelat, tredelat. Sen finns det där med lite snurran.
Och det finns sådana med snurra i mitten och sen finns det med sådana bett som har fyra snurror
ja.
Längs hela bettet.
Så här typ kulor i munnen också.
Mm.
Och jag vet ju att det finns en tjej på TikTok.
Tungfrihet, sådana som går
ja,
upp
precis.
I munnen.
Jag vet att det blev förbjudet på Island typ 2014 med tungfrihet på stång.
Mm.
För det slog upp i gommen på hästen.
Mm. Det är korrekt.
Så att det är också det är så himla, det här är ett svårt ämne för att det här är ju så också så individuellt för varje häst.
Mm. Och vi har ju de här som du pratade om, stångbetten.
Ja.
Det finns väldigt, väldigt många olika varianter av ja. Stång också.
Ja,
det
var
simpelt
exakt.
Om det fanns ett bett. Så här, ta det här bettet.
Ja,
det är bra.
Det kan man ju hålla med om.
Men det gör inte.
Nej.
Och någonting man också ska tänka på, något som är nytt från inte alls för länge sedan, är ju det här med nosgrimman.
Ja.
Alltså idag finns det faktiskt en mätsticka.
Ja.
Där man mäter hur hård den här hur hårt det är.
Ja, det tog ju faktiskt Sebastian upp.
Mm-hmm.
När vi hade honom eller han som gäst och då var det ju hur man skulle mäta om man inte hade mätstickan. Men det kunde vi inte få svar på. Köp en mätsticka.
Ja, men precis.
Men det finns ju väldigt mycket. Jag kommer ihåg att vi pratade i början när vi började podda, så pratade om det här Wave Nose-grimman.
Mm.
Jag har hittat den.
Har du?
Ja. Nordic Horse har den.
Okej. Okay.
Så det varierar också. Man kan inte ha till exempel om ett stångbett. Då sätter du på en engelsk nosgrimma. Gör jag oftast.
På nosgrimman som sagt så har man den här måttstickan som numera finns. Och där vill man åtminstone ha 1,5 centimeter som man ska kunna få in den här mätstickan in under nosgrimman. Och det stoppar de in. Alltså på tävlingar så har oftast de i kollektning kring det här verktyget som de för in innanför nosgrimman för att se att den faktiskt inte är för hårdspänd. Och då mäter man alltså den längst fram på nosryggen, så att man tänker på det, för den är ju lite lösare ute på kanterna, så att den får inte vara för hårdspänd upp över nosryggen.
Nej, för det påverkar ju även hur bettet ligger.
Absolut.
Så att man kan inte ha den för långt ner, man kan inte ha den för högt upp. Så det är ju väldigt svårt.
Och du pratade ju om det här om engelsk nosgrimma. Man får faktiskt inte ha någon annan nosgrimma om man har ett stångbett. Nej. Har du ett bett som har en kedja så är det förbjudet att ha en nosgrimma liksom ner runt mulen, en som vanlig låg.
Ja.
Det får du inte ha, utan då måste du ha en hög nosgrimma om du ska ha ett sånt bett med kedja.
Ja.
Jag kommer nu att läsa lite innantill, för jag ska läsa på Fives hemsida om vilka bett som faktiskt är förbjudna.
Ja.
Så låter det
uppläst, så är det
uppläst nu, så är det för att det är det.
Mm.
Det är ju då alltså förbjudet med ett pelhambett. Alla pelhambett till exempel ska alltid ridas med 2 stycken tyglar. Och ett vanligt islandsbett får man bara ha 1 tygel på. Det får alltså inte ha 2 tyglar på ett vanligt islandsbett. Det är också en som heter Miler Combination Bit with short and long, med korta och långa skänklar. Det här är inte godkänt. Det finns ett bett som heter Peruvian Bit. Det är inte så vanligt inom islandshästvärlden. Faktiskt, utan det är inom andra hästsporter, men det är förbjudet i våran värld. Vi har sliding gag bits. Det är sådana som kan move up and down along the cheek pieces of a bridle. Det är väl kanske, ja, det finns men absolut förekommer inom vår värld så. Det är inget som jag aldrig har sett förut, men det är nog inte jättevanligt. Men nej, det får du inte rida med. Inom avel så är all bits with a leverage mechanism and port higher than 0,5 cm.
Mm.
Alltså är den högre än 0,5 cm i mitten på bettet. Alltså man pratar om tungfrihet. Om den går upp mer än 0,5 cm så är den inte godkänd. Och det är även Icelandic bit, alltså då pratar vi om den isländska stången då, kanske, eller ja, exempel,
ja.
Som också har en port som är högre än 0,5,
ja.
Är inte okej.
Nej.
För det var det du pratade om,
ja,
där,
exakt.
Att den går upp i gommen och så vidare och så vidare.
Story.
Det finns ett bett som heter Pee-wee bett. Pee-wee.
Ja.
Det får du inte ha.
Nej.
Sen får du inte ha ett Swales pelham bett.
Nej.
Det bästa är att ni går in och googlar på det själva.
Exakt.
Känner ni igen så här, oj, det där rider nog jag med.
Mm.
Gå in och googla, absolut. Ja. Nu läser jag bara av här från Fives hemsida. Det är ungefär som ett pelham, men ändå inte ett riktigt pelham, utan en liten variant av ett pelham, en Swales pelham. Det är då inte godkänt att tävla med. Vi har då också en nosgrimma som heter Nighton nosgrimman. Den är inte godkänd. Den riskerar att få bruising, liksom, vad heter det på svenska, blåmärken och så, mellan bettet och metallgrejerna på nosgrimman. Man får inte ha micklem nosgrimma som har clips.
Nej.
Alltså har en clips där man fäster tygen och bettet, så är det inte godkänt. Utan det måste vara såna
riktiga... Det är såna man har när man rider in.
Ja, men det måste vara såna med riktiga spännen. Du får inte ha en klipp som håller fast det.
Ja.
Utan det måste vara med spännen. Sen har vi ju mängder med olika nosgrimmor som inte får kombineras med en del olika bett.
Ja.
Det finns som sagt väldigt, väldigt mycket. Gå in och läs på. Men det är några bett som faktiskt är förbjudna att ha med en viss typ av
träms
och nosgrimma.
Ja, exakt.
Så att gå in och kolla på det. Men som sagt, på rak arm så vet jag att du inte får ha en låg nosgrimma om du har ett stångbett.
Mm. Men vilket bett skulle du aldrig kunna tänka rida på? Om du väljer ett bett?
Alltså jag skulle nog aldrig rida ett bett som har med två tyglar. Något form av pelhandbett.
Men alltså vet du, det tänkte jag också säga.
Nej, men alltså jag, för det första, varför ska jag ha två tyglar?
Ja.
Det känns skarpt.
Ja.
Det känns mycket att hålla koll på. Det känns onödigt.
Mm.
Alltså jag vill oftast ha så enkla bett som möjligt.
Sen skulle jag inte vilja ha sånt här bett. För det finns ju bett som... Alltså jag vet inte om det är typ lite stångliknande, men då sitter det är typ som ett runda ringar där bettet sitter till munnen, sen är det små ringar ovanför. Det här sitter alltså fast.
Mm.
Och där har du i bettet, eller sätter du i liksom huvudlagret, och sen så är det massor med ringar ner till.
Mm.
Där du kan sätta tyglarna beroende på hur du vill sätta. Och då blir det liksom som också så här, du trycker, det blir ett annat tryck på typ hela huvudet, upplever jag.
Mm.
Jag vet inte vad de heter, men det skulle jag inte vilja rida med heller.
Nej.
Om jag skulle välja något annat. Men
det är också så här, det finns ju en del bett som är godkända att rida med, men det är alltid ryttarens ansvar att på tävling se till att det används korrekt och att det passar korrekt.
Ja.
Annars kan man absolut få tillsägelser om man har ett bett som kanske egentligen själva bettet är godkänt, men du använder det felaktigt eller du har passat det felaktigt.
Exakt.
Så är det heller inte okej.
Nej.
Utan du måste ansvara för att det sitter bra och att det ger rätt effekt.
Ja. Och jag tycker då, ibland upplever jag att vissa nosgrimmor klämmer på bett.
Mm.
Och då finns det ju faktiskt en nosgrimma med båge. Det har ett annat namn. Men om man kollar på viss hemsida så står det nosgrimma med båge. Då är det som en vanlig nosgrimma fram, över nosen liksom. Men så är det som två bågar i metall som gör att spännerna spänns under och över bettet. Så att det blir ju då att det inte ligger och trycker på bettet, vilket jag tycker om. Och det redde jag mycket på med min Nasty, faktiskt.
Mm.
För det tyckte jag fungerade väldigt bra.
Jag kan absolut tycka att stångbett är ett, alltså som du sa, stångbettet är egentligen ett ganska milt bett. Och att ha en kedja tycker jag egentligen inte, alltså det är ju inte grovt om du inte har kedjan för hårt spänd.
Nej.
Många av mina hästar har genom åren absolut gått bra på stång.
Ja.
En del hästar gör det och en del hästar inte. En del blir alldeles för uppe, för korta i nacken, och så tänker de inte fram.
Nej.
Man brukar säga att ett stångbett är ett bromsande bett.
Ja.
Precis som du också förklarade, din häst stack, så sätter du på ett stångbett och får du stopp. Så det är ju ett form av bromsande bett, vilket oftast inte passar på en lat häst.
Nej.
För då blir de ännu latare.
Ännu värre.
Men absolut, många hästar kan få lite den effekten att de kommer upp lite och blir lite högresta.
Jag skulle till exempel aldrig sätta på ett bett, ett stångbett, om jag skulle rida ett pass på volten. För man får inte den här...
Nej, men ett stångbett kan stödet. Du inte leda.
Nej, exakt.
Eftersom att du inte har den effekten på det bettet, så kan du inte köra ledande tygeltag på stång, utan det är raka förhållningar.
Exakt.
Så att rider du på volt så behöver du rida med benen.
Ja. Och visst, det är också kanske jättebra, men samtidigt när man har en ung häst så blir det ganska orättvis för hästen, för den kanske inte får rätta förutsättningarna för att göra ett bra jobb inne på paddocken. Helt enkelt.
Nej, det är svårt. Det är tekniskt, och du behöver vara kunnig för att kunna rida på ett stångbett och kunna få ut maximal effekt av det. Just för att du kan inte bara komma på i hörnet att jävla jag måste svänga och dra i en tygel. För det blir inte rätt.
Nej, exakt. Du drar ju hela bettet då.
Mm. Du har inte berättat om vilket ditt absoluta favoritbett är.
Jo.
Nej.
Mitt absoluta favoritbett är vals tredelat. Nej, tvådelat.
Mm.
Är mitt absoluta favoritbett.
Mm.
Skulle jag säga. Och ditt absoluta favoritbett är?
Ja, alltså jag står också vägen mellan vals eller Fagisalli.
Ja.
Men säg fagerceller då, för att jag tog vals.
Ja. Som sagt, mitt favoritbett är något som är simpelt.
Ja, exakt. Enkelt
bara.
Ja, jag håller helt med.
Och vi rider med, jag som sagt har både lösa och fasta ringar, men faktiskt så har jag valt lösa. Och det är också för att jag vill, alltså när jag inte har en häst som är känslig i mungiporna eller nyper sig, så vill jag, men alltså har jag en fast ring så är det liksom stadigt på något sätt. Ja. Eller då är det bara så här det är.
Mm.
Med lös ring så kan jag göra ännu mer korrigeringar och liksom kunna placera själv hur jag vill ha det.
Ja.
Och då tycker jag att en lös ring funkar bättre
för
mig.
Ja, det håller jag helt med. Och det kan vara lite svårt till exempel när häst som gapar eller känslig munnen, vilket bett man ska ha faktiskt.
Mm. Det beror lite på, tycker jag, varför den gapar.
Ja.
Alltså, de flesta hästar som springer och gapar är oroliga i munnen. Precis som du sa, okej, har du kollat händerna? För det är oftast det. De kanske är jättevassa.
Mm.
Och då går de och gapar för att det är oskönt att ha något i munnen. Ja. För att det är så vasst.
Jo, men precis.
Gapar de för att de inte tar skänken och går emot. Ja, då kommer de att gapa på vilket bett som helst.
Ja, exakt.
Går de och gapar för att de är starka och tunga, ja, då behöver man ju lösa det, tänker jag.
Ja, exakt.
Får de lydiga.
Ja.
Och hästar som är känsliga i munnen, absolut. Ett rakt bett. Jag rider faktiskt aldrig med rakt bett. Jag tror jag äger kanske något rakt bett, men jag,
alltså, jag har nog aldrig ridit med. Jo, jag gjorde det på ponnyn.
Ja, men alltså annars, det har jag ingen erfarenhet av. Men raka bett ska ju vara snälla. De ska ju vara till för hästar som kanske har lite svårt att söka stöd.
Ja.
Att de vågar söka stöd. Och det är väldigt mjukt inför mungiporna om man har en häst som är känslig. Så det är väl så fall det då, om man är som jättekänslig i mungiporna. Jag har inte provat själv, men av det man läser på så är ju raka bett snälla.
Ja, exakt.
Och som sagt, jag tycker att de som har lite vingar också är snälla om man har en med känslig.
Man kan ju prova olika nosgrimmor om det kan vara en anledning. Alltså man måste ju prova sig fram för att komma rätt.
Mm. Men har jag en häst som springer och gapar så kollar jag den i munnen.
Ja.
För det är oftast
där. Men om det är gjort så måste man ju prova sig fram och se vad den provar. Eller vad den tycker om, helt enkelt.
Ha ett lagom stort bett.
Ja.
Jag tycker generellt att många har för små. Mm. Jag har 11,5 på alla mina, de flesta 10,5 i islandshästvärlden.
Ja.
Jag vill ha 11,5 och kommer att ha det oavsett vad någon säger.
Ja, för jag har funkar 10,5.
Har du?
Ja.
Mm.
På två av mina bett.
Mm.
Så jag hälften.
Ja.
Ja.
Också smaksak, såklart.
Och har de en bra höjd också.
Ja. Har de en bra höjd, bettet och tränset.
Och nosgrimman.
Mm-hmm.
Mm.
Och variera. Så att hästen får olika tryck i munnen på olika ställen.
Ja.
Så variera bett.
Mm,
och gå inte för avancerat. För kör och kolla det simpelt.
Ja.
Ju simplare desto bättre. Och desto trevligare ser det ut.
Definitivt.
Det är typ det jag stör mig på mest när jag kollar på dressyrtävlingar.
Ja.
Så här, vacker häst, fantastiskt steg, bra svung. Och så är den så jävla ihoptryckt i nacken. Och så har den ett stort kandar eller stångbett. Alltså nej, det
ser så otrevligt ut.
Det ser så fruktansvärt hemskt ut.
Ja, jag håller helt med.
Så jag kommer alltid eftersträva för att hålla det enkelt.
Ja.
Och lösa problemet istället.
Ja, och inte
genom bettet.
Inte botsa upp och betta ner. Eller
Ja, precis. Nej, jag håller med.
Faktiskt.
Lika som med färger till det. Man håller det enkelt. Simpelt.
Ja, men simpelt.
Classic.
Ja, men nej.
Du ser, alltså, du får ju följa, du kan ju inte bara ändra liksom.
Nej, den här diskussionen tar vi inte nu. Nu har vi varit sams hela dagen.
Jag säger stopp. Stopp handen.
Nej, men det var väl typ det vi hade.
Ja, man kan ju prata hur mycket mer som helst. Ja. Men jag tror vi har nämnt det viktiga.
Våra åsikter.
Mm.
Och jag tänker, skulle det vara intressant att vi skulle ha något sånt här liknande med annan utrustning eller sådär. Mm. Så hit us up and we will talk about it.
Yeah, do you want me to read the 5 rules and regulations for you in English?
Nej tack, säger jag.
Jag tycker nu är du otacksam. Du ska säga ja, så slipper du läsa själv.
Ja, men jag tror inte de... Vill ni att Elsa ska läsa upp hela reglerna? Och spela in det i podden?
Ja,
snälla!
Nej, det vill de inte.
Nej, exakt.
Nu skiter det då.
Ja. Men innan vi avslutar idag...
Ja, vi har ju 2 saker kvar.
Ja.
En vinnare och tacksamma.
Ja. Och jag tänker så här, vi börjar med vinnaren av ett par Vinter Ohio byxor från Success.
Ja.
Så det var ju ett samarbete.
Säger man inte Ohio?
Ohio.
Eller säger du Ohio? Ja, man kanske säger Ohio.
Det spelar nog ingen roll.
Nej, det beror på om det vill vara Swedish eller International.
Exakt. Och Vi har en vinnare. Vinnaren är då Emilia Idman.
Ja, och det har vi kommit fram till efter vi har lottat. Eller jag drar och Tilla säger stopp.
Exakt. Så hör av dig till någon. Hör av dig till någon av oss på Instagram.
Ja, med din adress.
Precis.
Så får du ett par skickade.
Exakt, i valfri storlek.
Det är jättekul att ni är med och tävlar. Och
det är verkligen det.
Bättre lycka nästa gång.
Ja, men ni som inte vann, så har vi vår rabattkod i samarbete med Success. Och det är VSI20 för 20% rabatt.
Ja. Vi vill också påminna er om att gå in på Success hemsida. För att denna vecka är ju faktiskt Halloween-vecka. Vi har alla helgons dag på tisdagen och alla helgona dag på lördag, eller tvärtom. Jag har noll koll på Halloween, för jag hatar Halloween, för jag hatar masker. Men något jag älskar med Halloween är att Success kommer att ha en Halloween-kampanj. Så gå in och kika på deras hemsida och shoppa. Och som Tilda nämnde, så med vår kod VSI20 så får ni 20% rabatt. Och det kommer definitivt redan att vara lite rabatterat, eftersom att det är en Halloween-kampanj. Kan också hända att ni ser oss på lite bilder, då vi har haft en Halloween-fotografering här hos oss. Så gå in och kika, gå in och shoppa och unna er själva och kanske era barn lite höstlovspresenter. För det är ju också denna vecka. Så missa inte det. Ha en fantastisk Halloween.
Men du, tre tacksamma.
Ja, jag är väldigt tacksam över att jag har hästar som är mjuka och fina och bra i munnen.
Mm.
Som klarar av att gå på enkla, simpla bett.
Ja.
Så jag slipper se lika hemska ut som alla dressyrryttare.
Ja.
Jag är väldigt tacksam över att det än så länge har varit en fin höst.
Ja.
Icke leriga hagar och sol. Mycket sol.
Nu är det mycket lerigt.
Nej.
Det börjar bli.
Ja, men
ja.
Nej.
Ja, fortsätt.
Jag håller inte med dig.
Nej.
Och sen är jag väldigt tacksam över att du tog med dig glögg idag. Faktiskt. Mm. För det var väldigt gott och det gjorde mig lite glad.
Vad bra. Vad mysigt. Jag är tacksam att jag har lämnat in min första tenta. Jävligt skönt. Sen är jag tacksam över att det är så mysigt. Alltså jag tycker det är så mysigt så här. Ja, det är mysigt tid. Allt är mysigt. Och sen så är jag tacksam över att jag har flugga fått gott på vilan nu faktiskt.
Hon har det. Official.
Det kan jag inte svara på.
Okej.
Men jag har tänkt att jag ska försöka ge flugga vila den här veckan.
Mm-hmm.
För att se om jag kan ha vila. Nej, men jag hade ju egentligen tänkt att det skulle vara till 1 november skulle jag rida. Men hon är så himla trött just nu. Och då känner jag så här, det ger ju inte jättemycket att vara ute och rida, för det är som en såspopp. Såspopp.
Aha, en sån. Ja. Ja, det är inte kul.
Nej, exakt. Så att jag är faktiskt tacksam över att hon har fått gå på vila också. Men hon har inte blivit utsläppt i vilohagen än. Det måste vänta till frosten kommer.
Mm.
Men jag tycker den hagen som är nu är fortfarande tillräckligt bra för att gå i vila på, helt enkelt.
Mm.
Hon blir glad när hon ser mig i hagen. Mm. Jag kommer med äpplen. Ja, men det är skönt.
Mm.
Då kan jag prioritera lite plugg, liksom.
Jag har en sak jag vill avsluta.
Ja.
Som jag inte har ett skit med hästar att göra.
Nej.
Men jag vill säga det här.
Ja.
Jag vill tipsa.
Mm.
Alla som bor här uppe omkring Stockholmsområdet. Mm. Så vill jag tipsa att är man en lika köttälskare som jag,
ja,
och gillar kött, gå på AG i Stockholm. Ja. Det låg på
Kungsholmen.
Ja, precis.
Du kommer
det är Djureskogs köttrestaurang.
Ja. Och du kommer upp, du först kommer till en dörr och den ser ut som att gud, nu har vi kommit rätt.
Nu har någon kommit hem till någon.
Och sen går det upp i ett trapphus som är jävligt slitet, men
ja,
coolt.
Ja.
Och nu känner jag såhär, gud, nu kommer det en svart klubb.
Mm.
Men,
eller hem till någons lägenhet bara.
Nej, det är svart
klubb. För det var liksom sån hiss i mitten. Som,
ja.
Ja, konstigt.
Ja, och, men sen kom vi till restaurangen.
Mm.
Och jag som inte är en köttälskare,
mm,
tyckte faktiskt att det var jävligt gott.
Ja, alltså vill man ha en kött experience,
ja, go there.
Så gå dit och ät. Fantastiskt, ja, kött.
Men att nu där resten av månaden, för det är svindyrt.
Typ.
Ja.
Men det var gott.
Ja.
Mm.
Men du.
Mm.
Tack för idag. Slut för idag. Oh. Hörs nästa måndag. Ha det så bra.